Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är ur Markus första kapitel, verserna 14 och 15. Så lyder det heliga orden. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Amen. Herre, skriv dessa ord på våra hjärtan. Amen. Ja, vi hör idag naturligtvis en sammanfattning av Jesu predikan. Så ingen ska tänka så här att det var en kort predikan. Tänk om våran pastor hade så korta predikningar, och då skulle ingen bli trött. Tiden är fullbordad, Guds rike är nu här, omvänd dig och tro evangelium. Men det här är ju en sammanfattning av Jesu förkunnelse. Och sammanfattningen indikerar att Jesus anslöt till gamla testamentets profetier när han predikade. Han predikade att tiden var fullbordad, tiden är fullbordad. Och då måste vi tänka oss, vad väckte det för referenser hos dem som hörde honom? Jo, då blev de påminda om gamla testamentets profetier som de hade hört hemma och som de hade hört i synagogan. För det var ju förutsagt i skrifterna att Guds rike skulle komma. Och på grund av gamla testamentets profetier så väntade ju folket Messias. De väntade att han skulle vara kung i ett evigt rike. Och han skulle få jordens ändar till arvedel, till egendom. Men det fanns många falska föreställningar bland folket. En del hade inte förstått att Messias skulle vara en frälsare undan synden, att han skulle vara kung i ett andligt rike. De trodde att han skulle komma med en politisk lösning och att han skulle vara kung och regera i ett världsligt, ett jordiskt rike. Så en sådan missförstånd var utbredda bland folket. Men så fanns det ju också sanna israeliter som läste löftena i gamla testamentet och förstod dem i sitt sammanhang och trodde på löftena. För genom historien så har ju Gud fortsatt att förklara mer detaljerat det första löftet som han gav Adam och Eva på syndafallets dag. Simon och Hanna, som vi möter i berättelsen om hur Jesus frambars i templet, tillhörde de här troende judarna. Om Simon heter det så här: han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Och Israels tröst, det var ju ingen politisk lösning, det var ju ingen politisk frälsare, utan det var frälsaren som Gud hade utlovat. Han som skulle ta bort världens synder. Och när Jesus frambars i templet så skyndade ju också den gamla Hanna dit. Och hon talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Det var inte bara Simon och Hanna, utan det var ju också andra som väntade på Jerusalems frälsning. Och Jerusalems frälsning, det syftar ju inte på en politisk lösning för staden Jerusalem, nu när den var ockuperad av romersk främmande makt. Utan Israels frälsning, det syftar på en andlig frälsning för hela Guds folk. Så Simon och Hanna, de talar om Israels tröst och de talar om Jerusalems frälsning. Och de såg Israels tröst och Jerusalems frälsning i det här lilla barnet Jesus. Och det var den helige ande som hade fört dem till tro på gamla testamentets profetier. Och det var genom den helige ande som de också förstod att profetierna hade nu gått i uppfyllelse på barnet Jesus. Så de som hade förstått gamla testamentets profetier, de hade inga problem med Jesu ringhet, med hans ödmjukhet och med hans fattigdom. För Jesus föddes i stor fattigdom. De vise männen hittade honom inte i palats i Jerusalem, utan de hittade honom i Betlehem, i ett hus under fattiga och enkla omständigheter. Och inte framträdde han heller i yttre makt och med rikedom när han blev vuxen, fast han regerade allt, fast allt tillhörde honom. Han framträdde inte som en evig kung med gudomlig makt och härlighet, även om han lät det glimta fram ibland. Det glimta fram när han gjorde under eller på förklaringsberget. Han kom absolut inte som någon politisk ledare, någon politisk kung med världslig makt. Och de som hade missförstått gamla testamentets profetier, så att de väntade en politisk frälsning, en lösning och en världslig kung, regent, de blev ju grymt besvikna på Jesus. Men de som trodde på den verkliga innebörden i gamla testamentets profetier, de hade ju inga problem med att se Israels tröst och Jerusalems frälsning i det här lilla barnet. De hade inga problem med Jesu ödmjukhet och fattigdom. Gud hade genom profeterna utlovat en frälsare som också skulle vara kung i ett rike som skulle omfatta hela jorden, och han skulle garantera sitt folks trygghet. Och ett av de löftena hittar vi i Jeremia 23:56. Det är ett parallellställe till det som vi läste i episteln ur Jeremia 33. Och varför jag tar upp parallellstället istället nu ur Jeremia 23 är därför att det är lite tydligare just när det sägs att det är Davids telning, Davids avkomling, som får namnet Herren, vår rättfärdighet. Och Herren här är ju det hebreiska högsta gudsnamnet, JHVH. Det här är det enda stället egentligen i gamla testamentet som uttryckligen säger att Davids avkomling är Herren, JHVH, alltså det högsta gudsnamnet, Herren vår rättfärdighet. Och så här förkunnar då Jeremia: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han ska regera som kung och ha framgång. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn han ska få: Herren vår rättfärdighet. Så i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Det här är Israels tröst. Det här är Jerusalems frälsning som Simon och Hanna talar om. Profeten Jeremia, eller Herren genom sin profet Jeremia, han förkunnade: se, dagar ska komma. Och så kommer Jesus och framträder och förkunnar att dessa dagar har nu kommit. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Så fullbordan har kommit i och med Jesus. Och Jesus förkunnar att i och med honom så har Guds rike kommit och är närvarande. Så där Jesus är, där är Guds rike. Och det här, det ska vi komma ihåg när vi hör Jesu löfte i Matteus 18. Där Jesus säger: när två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Var är Guds rike? Ja, där är Guds rike. Jesus förkunnar också hur vi skulle få del av välsignelserna, den här trösten, den här tryggheten i hans rike. För han sa: omvänd er och tro evangelium. Så här kallar Jesus alla att vända om från ett liv i synd till tro på honom som förlåter all synd. Och det är endast genom tron på honom som vi kommer in i Guds rike. Och Ibland har människor, det är faktiskt rätt vanligt, dragit felaktiga slutsatser av den här uppmaningen som Jesus kommer med. Omvänd er och tro evangelium. Den mest kända ordväxlingen över det ämnet är väl mellan Erasmus, den kände humanisten, och Luther. Erasmus skrev en bok om den fria viljan där han drog slutsatser just utifrån sådana här ställen. Och Luther svarar med om den trädbundna viljan. Och Luther menar jag att det var en av de bästa böcker han skrivit. Så Erasmus han drog felaktiga slutsatser utifrån den här uppmaningen. Och det är inte så ovanligt att det sker. Det är många predikanter och lärare i många samfund som gör samma misstag än idag. Och då resonerar man så här. Att eftersom Jesus säger omvänd er och tro evangelium, så måste det ju ligga i människans förmåga att omvända sig och tro evangelium. Annars vore det ju helt meningslöst att komma med en sån här uppmaning. Och så drar man slutsatsen att människan har en fri vilja i andliga ting och kan bestämma sig för att omvända sig och tro. Hon kan bestämma sig för att följa den här uppmaningen. Och genom sådana slutsatser så kommer man fram till en frälsningslära som är helt främmande för skriften. Så frälsningen blir ju resultat då av den fria viljans val och människans förmåga. Men Bibeln förkunnar ju klart och tydligt så här: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så vi människor, vi saknar i oss själva insikt i andliga ting. Och när människor börjar använda förnuftet när de läser Bibeln, börjar använda förnuftet när de, vi ska ju använda förnuftet till att lära oss vad som står där, men när man börjar använda förnuftet i andliga ting på samma sätt som då man ska renovera ett hus eller köra en bil eller göra inköp på affären, då blir det fel. Utan vi måste bli undervisade av Guds ord, undervisade av Guds ande, för att alls förstå något i andliga ting. Med förnuftet förstår vi ingenting. Och för övrigt så är ju också så att den här slutsatsen då, som den här smarta humanisten Erasmus gjorde, den är ju inte ens förnuftig. När Jesus säger omvänd er och tro evangelium, så säger han ju faktiskt ingenting om vad människan gör eller vad människan kan göra. Han yttrar sig inte ett enda ord över ämnet den fria viljan. Han säger inte ett ord om någon fri vilja i andliga ting. Däremot säger han ju vad han vill ska ske. Det är ju någonting annat än vad människor gör och förmår. Han säger vad han vill ska ske. Och på liknande sätt är det ju med orden var heliga som Gud är helig. Så det vore ju oförnuftigt att av den befallningen dra slutsatsen att människan förmår av egna krafter vara helig som Gud är helig. Annars vore det ju meningslöst att komma med en sån här befallning. När befallningen var heliga som Gud är helig säger ju ingenting om vad vi förmår. Men säger ju vad Gud vill och vad Gud kräver av oss. Och på samma sätt är det ju med orden omvänd er och tro evangelium. Den uppmaningen säger vad Jesus vill ska ske, inte vad vi kan göra eller vad vi förmår. Så då hör vi honom idag uppmana till en omvändelse som vi inte har krafter till. Och som vi inte ens har egen vilja till. Och så uppmanar han till en tro som vi inte har förmåga till av egna krafter. För skriften säger på ett ställe att det råder fullkomlig jämlikhet mellan alla människor. I den meningen att alla människor är av naturen döda genom sina synder och överträdelser. Fullkomlig jämlikhet. Alla människor är döda genom sina synder och överträdelser, inte fysiskt döda, men andligt döda. Och blir någon levande, då är det Gud som har uppväckt honom. En andligt död uppväcker ju inte sig själv, lika lite som en kroppslig död uppväcker sig själv. Men den här bilden av ett lik, se ett lik framför dig, av en död människa är ju väldigt stark och talande och lär oss ju den läxa som vi bör lära oss. Lika lite som en död människa förmår uträtta något vettigt arbete, lika lite förmår vi av våra egna krafter och av naturen uträtta något gott i andliga ting. Men Gud, han gör det som är omöjligt för människor. Så tron skapas var och när det behagar Gud. Och därför bekänner vi med katekesens ord: jag tror. Förresten, har ni lagt märke till vilken märklig bekännelse vi har egentligen? Jag tror att jag inte kan tro. Vilken bekännelse. Så jag tror att jag inte om mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tro. Så, och även om vi inte av egna krafter kan omvända oss, även om vi inte av egen kraft eller eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, så är ju inte Jesu predikan meningslös. För Jesu ord, evangeliet, har kraft att uträtta vad orden säger. Så den helige ande är närvarande i ordet, och genom predikan så ger han oss den rätta tron. Så då tron på evangeliet predikas, då har den predikan en inneboende kraft att ge den tro som evangeliet kräver. Paulus skriver så här om evangeliets kraft: i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Jag tror att det är en del som har funderat över det här. Vad betyder det där? Av tro till tro. Jo, av tro. Så rättfärdigheten som kommer från Gud kan bara tas emot genom tron. Rättfärdigheten från Gud förkunnas i evangelium, och evangeliet kräver tro. Alltså det är av tro vi blir rättfärdiga inför Gud. Men samtidigt så ger ju evangeliet den rättfärdiggörande tron. Och det ligger i det här lilla ordet till tro. Så evangeliet skapar och ger den tro det kräver för att vi ska ta emot rättfärdigheten som kommer från Gud. Gamla testamentets profetier gick i uppfyllelse när Jesus framträdde och förkunnade Guds evangelium. Och Jesus är själv uppfyllelsen av profetien. Han är frälsaren från synden och han är konungen i ett evigt rike. Hans rike framträder inte som en jordisk stormakt, utan hans rike upprättas i våra hjärtan när vi omvänder oss från synden och tror på evangeliet om Jesu frälsning. Och den tron, den skapar han själv i våra hjärtan med kraften i sitt evangelium. Amen. Låt oss så be. Vi tackar dig av hjärtat för att du frälst oss från våra synder, så att vi äger syndernas förlåtelse för din skull. Vi tackar dig för att du låtit oss höra Guds evangelium, fört oss till tro och fört oss in i ditt rike. Bevara oss till den dag då ditt rike framträder i härlighet. Amen.